står en doft av krig och slagsmål kring Karl XII. Men det är egentligen inte helt rättvist. För Karl XII och hans syster var de enda regenterna vi hade under hela 1600- och 1700-talen som inte började ett enda krig. Han blev anfallen helt enkelt och försvarade sig och Sverige. Och vad gäller krig och slagsmål så hade det inte alltid varit så. Det började ju så här. Som en liten knubbig kerub på sidan och sammet som vinkar åt fotografen, det vill säga hovkonterfejaren Ehrenstrahl, hovmålaren. Prins Karl, han föddes som den förstfödde sonen till vår kung Karl den XI och hans drottning Ulrika Eleonora. I det äktenskapet föddes det 7 barn, 5 pojkar och 2 flickor. Men bara Karl blev vuxen av pojkarna och flickorna överlevde. Så det blev 3 vuxna barn. Den yngsta flickan är inte född när den här tavlan målades. Karl var född och uppfostrad till att vara enväldig kung i stormakten Sverige. Och redan när han var 4 år inledde man en intensiv utbildning för detta. Han lärde sig tidigt läsa och skriva. Och det gjorde han antagligen i just det här rummet. Det här rummet kallas för Karl XII:s studerkammare. Och det finns på Karlbergs slott i Stockholm. Här har man förresten hittat ett brev som han skrev till sin far när han var 6 år gammal. Jag önskar att jag må en gång hava den längtan att följa min pappa i fält, skrev han när han var 6 år. Och det var just då, när han var 6 år, som han togs ifrån vad man kallade klemande kvinnohänder. Och han gavs en soldat och härskares utbildning. Han satt här och läste 5-6 timmar om dagen. Historia, matematik, statskunskap, teologi, krigskonster och konsten att rita fästningar. Han lärde sig väldigt fort det språk som behövdes. Han talade helt flytande tyska. Han talade och skrev ledig latin. För latin var ju diplomaternas språk. Och han kunde läsa och förstå bra fransk litteratur. Han tyckte om att läsa fransk litteratur. Till exempel dramor och sådant gjorde han till och med ute i fält. Men han ville inte prata franska offentligt. Och själv förklarade han att det berodde på att det svenska språket var lika fint som franska. Så att om en fransk ambassadör kom till Stockholm och ville tala med Sveriges kung så fick fransmannen lära sig svenska. Men han själv, Karl XII, om han träffade Frankrikes kung, då skulle han tala fransöska, som han sa. Och med tiden lärde han sig lite italienska, finska och turkiska. Han lärde sig mycket snabbt. Han var mycket intelligent och hade bra minne. Man säger att han aldrig glömde ett namn och ett ansikte. Och det berättas en gång att under fälttåget till Polen, att man hade tappat klaven, det vill säga nyckeln till ett invecklat sifferskiffer. Men kungen kunde skriva sitt hemliga meddelande i alla fall. Han kunde klaven utan till. Nu har ingen styrt Sverige bara med hjälp av gott minne och goda kunskaper i latin. Den fysiska utbildningen här på Karlberg var lika intensiv som den intellektuella. Han som förmodligen efter hundernas Attila är den härskare som ridit längst av dem alla. Han fick sin första häst när han var 4 år. Han fick sitt första regemente när han var 7. Han fällde sin första varg när han var 10 år. Det var ute på Lidingö nära Stockholm. Och det var en varg som hans far först hade skadskjutit. Han var 12 år när han fällde sin första björn. Och björnjakt skulle bli hans stora fritidsnöje. Han förbättrade jakten på det sättet att ingen fick skjuta björnen utan man skulle rusa fram med en träpåk, hötjuga och ett nät. Så de första ungdomsåren, de blev som de skulle för en blivande ung kung av stormakten Sverige. Han lärde sig dansa, han roade sig. Han hade precis som alla andra gamänger vid hovet en så här barockperuk alltid. Och han var alltid klädd i senaste modet. Men nu, plötsligt, kommer de första katastroferna för honom. När han är 11 år avlider hans mor. Och när han är 14 händer det här. Fadern, Karl den XI, avled i magcancer. Och prins Karl blev Karl den XII vid 14 års ålder, så han fick styra med förmyndare till att börja med. Men ännu när den gamle kungen låg lik på Stockholms slott fattade slottet eld plötsligt och brann ner till grunden. Det var den gamla Vasaborgen som funnits i någon form sedan Birger Jarls dagar. Den kungliga familjen satte sig i säkerhet i tumultet och fick med sig det kungliga liket. Men ovärdeliga konstskatter brann upp och historiskt material förstördes för alltid. Det kanske till som man kan se på den här tavlan. Fast den är ju målad långt senare. Det ser man för att kungen här, Karl XII, han är inte alls klädd på tavlan så som han var på den tiden. När slottet brann hade kungen alltid barockperuk och fina hovkläder på sig. Man kan ju förstå nu om en och annan gammal stockholmare skakade på huvudet inför de här onda tecknen i skyn. Först dör kungen, så brinner slottet upp. Hur ska det bli nu då? Och när man väntade på att det nya slottet skulle bli färdigt, då flyttade kungafamiljen in i det här palatset, det Wrangelska palatset på Riddarholmen, som därför kallades Kungshuset. Här håller Svea hovrätt till idag, och det här är det som finns kvar av rikssalen, den gamla rikssalen. Fast kungafamiljen kunde också flytta ut till Drottningholm, som blev klart när Karl XII var tonåring. När han var 15 år blev han myndigförklarad och krönt till Sveriges kung. Men själva kröningen blev mycket dramatisk för att han var ju född att vara enväldig kung. Så han hade själv satt på sig krona redan på slottet. Så när han kom ner och skulle sätta sig upp på sin häst och rida till Storkyrkan här i Stockholm så tappade han kronan. Och alla som såg det blev väldigt förskräckta. Men de fångade upp kronan igen snabbt och satte den på huvudet på honom och han red till kyrkan. Och i kyrkan blev det ännu värre, för först höll ärkebiskopen på att tappa smörjelsehornet. Och sen så svor kungen aldrig någon kungaed som han borde ha gjort enligt gällande landslag. Så då han kom ut och red tillbaks till slottet var det många som skakade på huvudena och mumlade, det här började inte bra. Först brinner slottet, så tappar han kronan, så tappar de smörjelsehornet och så är det ingen kungaed. Hur ska det här gå? Men där red han nu, 15-åringen som man sa ensam och alena rådande skulle styra över stormakten Sverige. Det var ett stort rike. Det gick ju ända från Ishavet i norr till Bremens förorter i söder, från Jämtlands urskogar i väster till bortom Ladoga i öster. Hela Östersjön var ett svenskt innanhav. Sverige var faktiskt 3 gånger större än Italien. Men vi var inte många invånare. I själva riket var det bara 1,5 miljon och i hela stormakten Sverige var det kanske 3 miljoner. De första regeringsåren var lyckliga. Den unge kungen ansågs ståtlig. Han var 175 centimeter lång, vilket var långt på den tiden. Han hade djupblå ögon, brunt hår, han var bredaxlad och smalhöftad. Och han deltog med liv och lust i alla de baler och maskerader som hölls, bland annat här i rikssalen på Kabergs slott. Här dansade han med hovfröknarna och här inspekterade han prinsessor, bland annat en danska och några tyska. Som antingen kom upp hit personligen uppskickade av förhoppningsfulla mödrar eller vars porträtt kom hit med diplomater som ville arrangera gynnsamma unioner med stormakten Sverige. Men kungen var måttligt intresserad. Det var egentligen bara en prinsessa som intresserade honom lite. Det var den danska prinsessan Hedvig Sofie. Men själv tyckte kungen att han var för ung än så länge. Han var ju bara 15-16 år. Han var för ung för att binda sig nu. Men han pratade ofta om under åren som följde att han skulle gifta sig. Han ville gifta sig. Men det skulle han göra med den kvinna som han älskade. Och det skulle inte vara något politiskt arrangemang. Och när åren gick ut i fält så brukade han säga att nu var han gift med soldathopen. Och han kunde omöjligt gifta sig förrän det blev fred. Och freden dröjde ju. Han tyckte om att roa sig ibland ganska våldsamt med de här unga prinsarna och eskorterna som kom upp till Stockholm med de förhoppningsfulla prinsessorna. Det kunde bli ganska våldsamma tillställningar med nattliga kapplöpningar i nattskjorta på Stockholms gator med fönsterkrossning. Och en gång så tävlade de om vem som på elegantaste sätt kunde hugga huvudet av kalvar när de kom ridande i full galopp. Och det hände att de jagade lössläppta harar i rikssalen med gevär. Och den gången så sägs det att riksmarskalken fick peruken avslagen och han kunde vara glad att huvudet satt kvar i alla fall, tyckte de. Så nöjerna på den här tiden var ju ganska handfasta och påtagliga. Kungen drack friskt. Han kanske drack till och med för friskt. Det berättas att en gång när han var i 16-17 års åldern att han kom hem till middag. Han kom direkt från en jakt och han var, om man så får säga, om kungliga personer något på örat. Och han var dessutom väldigt smutsig och dammigt klädd. Och han satte sig direkt vid middagsbordet. Och där satt då hans mycket stränga farmor, änkedrottningen Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp. Och hon tittade mycket ogillande på honom och hade en del synpunkter om hans beteende och utseende och så som stränga farmödrar brukar ha. Och det hela blev inte bättre av att mot slutet av middagen så råkade kungen trassla in sin ena sporre i bordduken när han skulle resa sig upp. Så att allt rasade och änkedrottningen fick en matskål i famnen. Det är lätt att förstå att hon då liksom intensifierade sina synpunkter på kungens beteende och utseende och så. Nästa morgon sägs det att kungen kom till frukostbordet och då satt änkedrottningen där igen. Hon hade under natten kommit på flera synpunkter på kungens beteende i allmänhet och utseende i synnerhet. Och kungen hade då rest sig upp, han ångrade sig väldigt. Han hade gått fram till buffén, frukostbuffén, där de hade en karaff vin. Man hade vin till frukost på den tiden. Så hällde han upp ett stort glas vin, höll han upp det framför änkedrottningen, så sa han att ungefär så här att eftersom denna dryck är upphovet till vår osämja så ska detta bli det sista glas jag dricker mina dagar. Sakta gjort, drack han upp det och ställde ner det. Och han höll sitt löfte faktiskt. Men två gånger tvingas han bryta det. Och vi kommer till det så småningom. Nu, på vintern år 1700, börjar allvaret. För nu, när Sverige styrs av en pojkkung, så tycker Sveriges grannstater att tiden är inne att försöka rycka åt sig det som Sverige en gång tagit ifrån dem. Så den 9 mars befinner sig kungen i trakten av Kungsör. Han har just klubbat en björn då det ut ur skogen kommer en fullständigt utmattad kurir, kapten Johan Brask från Nylands infanteri. Han kommer på en löddrig springare och han har skakande nyheter. En månad tidigare, den 11 februari, hade trupper från Sachsen gått över gränsen och anfallit svenska Riga. Men eftersom det här var mitt i vintern så kunde kuriren inte segla till Stockholm med den här nyheten, utan hade ridit runt hela Bottenhavet och kom med nyheten att kriget brutit ut. Detta krig som vi i historieböckerna kommer att kalla det stora nordiska kriget. Det vill säga Danmark, Sachsen-Polen, Ryssland mot Sverige. Båda kungarna av Danmark och Sachsen-Polen var kusiner till Karl XII. Och nu, enligt Carl Grimberg, så skulle kungen allvarligt ha begrundat att kriget brutit ut. Tankfullt klubbar han ännu en björn, varpå hela sällskapet reste till Stockholm nästa dag. För att mötas av ännu en kurir på löddrig springare som meddelade att danska trupper hade gått över gränsen i söder och anfallit furstendömet Holstein, som var i förbund med Sverige och styrt av Karl XII:s svåger. Nu drog hela det svenska krigsmaskineriet igång. Det var en imponerande organisation som hade skapats och organiserats av Karl XI. Och allting fungerade perfekt. Kungen drog i fält med sin häst Brandklipparen, som redan nu var ganska gammal men som kommer visa sig vara en av de få veteranerna som återvände från alla krigen. Och han hade med sig sina 4 hundar, Caesar, Pompe, Turk och Snushane hette de. När man gick i fält kunde han ju inte ta med sig hela det stora hovet från Stockholm. Han tog bara det allra viktigaste. Till exempel livpagen, ekonomipersonalen, livläkarna och hovapotekarna. Han hade sin silverpage med sig. Det var han som dukade middagarna. Han hade hovslaktaren och livskräddaren, ekonomipersonalen. Vi får inte glömma de 5 hovtrumpetarna. Och ett 20-tal tjänstemän och byråkrater som drev konungens kansli i fält. Och sen var det naturligtvis pigor och drängar till alla de här officerarna och herrarna. Och sen kom det naturligtvis kungens alla ryttare och kungens alla män. Alla dessa karoliner som Karl XI hade exercerat och organiserat. Och de kom nu ridande, marscherande och åkande från alla håll hit ner till Karlskrona där flottan väntade. Den 14 april år 1700 lämnade Karl XII Stockholm för att aldrig mer återvända till huvudstaden. Han var då bara 17 år gammal, men han åkte ner hit till Karlskrona för att överta kommandot över den största armé och flotta Sverige dittills hade haft. Och man började med danskarna och kusinen Fredrik IV. Det gick ganska lätt för att allierade engelska och holländska örlogsfartyg tvingade danskarna till fred innan det ens hade riktigt blivit något riktigt fältslag. Men kungen var med trupperna över Öresund och han var på marsch över Själland när han budet kom om att kriget var slut. Han blev väldigt besviken för han hade gärna marscherat in mot Köpenhamn. Men han tvingades av holländarna och engelsmännen att vända om. Kungen och en stor armé gick nu ombord på flottan i Karlskrona och de seglade mot Baltikum. Men ännu när de var till havs visste ingen om de skulle gå mot saxarna eller mot ryssarna först. Det blev ryssarna för att tsar Peter, han gick över gränsen och belägrade den svenska fästningen Narva i Ingermanland. Så det blev ilmarsch i ösregn genom höststormarna över obanad terräng mot Narva. Nu uppenbarar sig kungen för första gången i fält så som han skulle se ut resten av sitt liv. Utan barockperuk, i en enkel uniform utan gradbeteckningar, utan dekorationer. Han hade alltid en lång värja och höga stövlar utan klackar, vilka han borde ha haft om han var en riktig gentleman. Men så här skulle han se ut, han ville vara praktiskt klädd och han ville se ut som en av sina soldater. Han ville vara en av dem, fast den främsta naturligtvis. I Narva hade ryssarna nog inte det 80 000 man som den svenska propagandan spred ut, utan snarare 40 000. Men det var ju vackert så, för svenskarna var bara 8 000 man. Men nu var den svenska undsättningsstyrkan framme. Men det var en fullständigt utmattad räddningskår. För många hade inte fått mat på flera dagar. De hade sovit under bar himmel. Och de borde egentligen ha fått så mycket rast och vila de kunde få. Och dessutom var de alldeles för få. Ryssarna trodde att det bara var en förtrupp. Så den ryska tsaren åkte därifrån och ryssarna kände sig inte särskilt hotade. Och just därför beslöt sig Karl den 12 för att omedelbart gå till anfall. Det här skulle bli den 18-årige kungens verkliga elddop. I samma ögonblick som svenskarna rusade fram så mörknade himlen och en häftig snöstorm bröt ut i svenskarnas rygg med stormvindar och som då piskade ryssarna ögonen. Det här blev det absolut största segern för Karl den 12 någonsin. Bytet blev enormt. Man tog över 2000 ryska krigsfångar. Över 20 000 musköter. Man hade över 100 ryska kanoner. Över 100 fanor och baner. Och allt det här överlämnades till kungen. Det såg ut säkert ungefär som här på Cederströms berömda tavla på Armémuseum i Stockholm. Och svenskarna lyckades komma över ryssarnas stora krigskassa. Och det väldiga vodkaförrådet som snabbt delades ut bland svenskarna. Det blev naturligtvis klang, jubel och fyrverkeri i Stockholm och i hela Sverige och på många ställen i Europa. För det här var ju en dånande debutsuccé för den unge kungen på Europas slagfält. Och så berättas det att på kvällen när kungen skulle klä av sig och lindade av sig den här höga halsduken han alltid hade, så rullade ut en rysk muskötkula på golvet. Den hade missat halspulsådern med några millimeter. Men det här stora segern var naturligtvis inte gratis för Karl den 12. Mer än 2000 karoliner låg kvar på slagfältet. Nu blev det vinter och Karl den 12 och hans fiender måste gå i vinterläger. Svenskarna gjorde det i svenska Estland. När våren kom så kom det färska trupper från Sverige, förstärkningar, och kriget fortsatte. Svenskarna började med att gå mot saxarna och sen mot polackerna. Och under åren som följer så marscherar karolinerna över slagfält och orter som de kanske aldrig lärde sig uttala, som Grodno, Pultusk, Vloslavic, Prasovic och annat. Men Karl den 12, han lyckas faktiskt besegra August av Sachsen och få honom avsatt från Polens tron som han också satt på. August var ju kusin till Karl den 12 och han hade öknamnet August den Starke. Och det kanske han hade, därför han hade 354 erkända oäkta barn som han betalade underhåll för och ett barn inom äktenskapet. Men han blev i alla fall nu ersatt och utbytt från Polens tron med en mer svenskvänlig polack som heter Stanislaw Leszczynski. De här karolinerna, de hade egentligen bara ett enda sätt att kriga på, nämligen anfall. Och man anföll gärna och helst där var det var minst väntat på en tid och plats där ingen anade det. Och om fienden hade dubbelt fler människor där än det var svenska, det var absolut inget hinder. Kavalleriet hade också sitt sätt att anfalla på. Man ställde upp ryttarna väldigt tätt, knä bakom knä, så att svenskarna satt som en plog. Och när man anföll, anföll man i spårsträck så att det flög som en projektil fram mot fiende. En projektil av hästar, skarpt stål, kulor och krut. Och när man var 50 meter från fiendens linje sköt man av pistolerna, drog värjorna, satte sporrarna i hästen och for i fyrsprång mot fiendens linje. Det var en väldigt fin gemenskap i leden för karolinerna. Och det beror delvis på den organisation som Karl den XI hade byggt upp. Där alla som var från samma landskap hörde till samma regemente. Och de som var från samma trakt gick oftast i samma led bredvid varandra. De kände varandra, de litade på varandra. Och den här gemenskapen, den skulle hålla i sig under alla de långa och svåra år som skulle följa. Efter 7 år av oupphörligt krigande var målen uppnådda mot först danskarna, saxarna och Polen. Och då var tiden inne att ta sig an ryssen. Karl XII ville gå rakt in i Rysslands hjärta mot Moskva för att en gång för alla krossa tsaren. Det här hade ingen lyckats med förr och inte senare heller. Tsaren var förresten en mycket ovanlig rysk härskare, kanske den största av dem alla. Man brukar säga att det var han som lyfte Ryssland ut ur medeltiden. Och bara några år efter den lysande svenska segern vid Narva var Peter den Store tillbaks vid Narva igen. Och den gången när Karl XII var upptagen i Polen lyckades ryssarna ta Narva och Ingermanland runt omkring. Och med hjälp av de svenska krigsfångarna började man där bygga Rysslands modernaste stad, Sankt Petersburg. Men Karl XII:s väg mot Rysslands hjärta skulle inte bli lätt. För ryssarna gjorde ju nu som de alltid har gjort när fienden kommer. De grävde ner maten, de tömde byarna, de brände allt. Det var den brända jordens taktik. Och tanken är att fienden då går dag efter dag genom redan plundrade trakter. Försörjningsvägarna bakåt skärs av. Framåt finns bara mera död och elände. Och då brukar fienden till slut ge upp. Karl XII hade haft tur. Och turen höll i sig ända till den 15 september 1708. Ända till staden Tatarsk som ligger 40 mil från Moskva. Men närmare Moskva än så kom han aldrig. Norrut kunde han inte gå då mera. Tillbaka samma väg var helt omöjligt att gå. Vintern skulle komma, han behövde förstärkningar, han måste söka vinterläger. Och då beslöt han sig för att gå hit till det bördiga Ukraina. Och det är från och med nu som det blir bara sämre och sämre för Karl XII, för karolinerna och för hela svenska folket. Med sig hit hade han Mazeppa och de 3000 kosackerna. Mazeppa var då en redan legendarisk kosackhövding. En Ukrainas befrielsehjälte kan man säga. Och i dagens Ukraina, i det fria Ukraina, framstår Mazeppa som den första frihetshjälten. Och Karl XII som hjälpte ukrainarna till frihetskamp då, framstår som den första kungen som hjälpte ukrainarna. Och därför kan man säga att det våras för Karl XII och för Mazeppa idag i Ukraina. Och det är nu som Ukraina får sin första fana, den blågula. Där det blåa är himlen och det gula är det mogna vetefälten. Men en del forskare säger att Mazeppa blev inspirerad i den här flaggan av Karl XII:s blågula fana. Men marschen söderut hit blev en fruktansvärd skräckmarsch. För den gick genom terräng där det inte fanns några vägar. Och en stor del av den svenska armén separerades från resten av armén. Trossen med general Levenhaupt kom för sig och kungens styrka kom för sig. Och karolinerna trängde djupare och djupare in i en ödemark utan vägar. Men det fanns gott om partisaner, gerillasoldater som anföll dem hela tiden. Och det var inte lätt att hitta mat för över 1000 hästar i den här terrängen och flera tusen utsvultna soldater. Och därför blev det så att flera hundra svenskar som hade klarat 8 år av krig och marscher utan större vila, de stupade här på denna sorgens marsch söderut genom de regnvåta, kalla, höstkalla träskmarkerna. De stupade av svält och utmattning helt enkelt. Men större delen kom fram hit till Ukraina. Och fick äntligen lite mat, rast och vila. Men då kom vintern. Och vintern blev den värsta vintern i mannaminne. Det var så kallt, skriver karolinerna, att fåglarna föll stenfrusna ner från träden. Och ryttarna frös fast och dog på sina hästar och fick skäras loss. Och jorden var så hård att man kunde inte gräva gravar för de döda. Utan man lade dem i jordhålor och i källare. Och värst var det kring julen 1708. Det berättas då att över 1000 svenska soldater frös ihjäl här i Ukraina. Och fältskärarna fick arbeta dag och natt utan några andra bedövningsmedel än brännvin med att amputera armar och ben, fingrar och tår. Kungen delade alltid sina soldaters villkor.
Ute i fält under marscherna sov han alltid direkt på marken, insvept i sin slängkappa. Men om det gick reste man ett tält för kungen. Och det brukade han alltid ställa upp ett litet porträtt, ett kopparstick, på sin farfars morbror, Gustav II Adolf. Och han hade alltid med sig en klassisk biografi över Alexander den Store som han låg och läste på kvällarna. Och han läste Bibeln varje dag. Och han var alltid med på både morgon- och kvällsgudstjänsten. Om det gick så la han sig redan 9 på kvällen. Och då la han sig alltid fullt påklädd på ett tunt blått sidentäcke. Och där sov han till 2 på natten. 2 på morgonen steg han upp, utvilad. I fält åt Karl XII alltid mycket lätt, snabbt och enkel mat, och han drack bara vatten till. Med hans officerare, de åt 2, 3, 4 rätter till varje måltid och drack vin till varje måltid, också till frukost. Då våren kom det här året 1709 fanns det 25 000 man kvar av den svenska armén som hade varit 35 000 då kampanjen mot Ryssland inleddes. Men det var en mycket sammansatt armé. Den bestod av finnar, livländare, polacker, tyskar, ungrare, flera tusen kosacker. Det fanns officerare från Frankrike, från Holland, från de tyska furstendömena. Många av Karl XII:s närmaste rådgivare, hans diplomater, hans emissarier av olika slag, liksom de flesta av hans läkare, var tyska. Tyska språket var lika vanligt som det svenska språket i högkvarteret, och många av officerarna skrev sina brev hem på franska. Man kan säga att på Karl XII:s tid var Sverige en verklig mångkulturell nation med flera parallella språk och kulturer som fungerade bra på den tiden. Men nu var kungen och hans folk flera hundra mil hemifrån, djupt nere i Ukraina. En del av den svenska armén befann sig i Polen, trodde man. Förstärkningar skulle komma från Sverige, det trodde man, men man visste inte när eller om. Men i det läget beslutade sig Karl XII för att få ett avgörande mot ryssen. Han tar sitt folk hit till staden Poltava, som var en rysk gränsfästning mot de områden som låg under turkisk kontroll. Poltava var viktig också av den anledningen att om Poltava föll hade svenskarna en ny väg upp mot Moskva via Charkov. Och tanken var att armén skulle belägra den ryska fästningen här. Och då skulle det bli som betet på kroken. Man skulle få ner tsaren personligen för att försvara Poltava. Och den här planen fungerade faktiskt. Tsaren skickade ner 40 000 man. Och det skrämde inte svenskarna, men det kanske det skulle ha gjort. För det här var nämligen 9 år efter slaget vid Narva. Och den ryska armén var inte längre vad den hade varit. Den hade blivit större och mycket bättre. Och svenskarna var tyvärr inte heller längre vad de hade varit. De var färre och mycket trötta och nedslitna. Man kan förstå om en viss krigströtthet rådde vid den här tiden. Den 17 juni 1709 fyllde Karl XII 27 år här i Poltava. Tidigt på morgonen den dagen var han redan ut som han brukade inspektera sina trupper. Och då han var nere vid floden fick han plötsligt en rysk gevärskula in i vänster fot. Det gick in i hälen och ut genom tårna. Han låtsades inte om någonting först, och de som märkte det närmast honom fick order om att hålla tyst. Men alla kunde se hur blodet rann ur stöven på honom. Han fortsatte rida hela dagen tills han fram mot eftermiddagen först kom upp på klosterkullen vid Poltava. Där hade svenskarna sitt högkvarter. Klostret har i dagens fria Ukraina öppnats igen och kyrkan fungerar. Men när han steg av hästen svimmade han. Och han bars in i högkvarteret. Och läkarna skyndade till. Och då upptäckte de att skadan var mycket allvarlig. Han låg väldigt sjuk. Blodförgiftning tillstötte. Han hade hög feber. Och man trodde ett tag att han inte skulle leva mer än högst 24 timmar till. Och då, när ryktet spreds över hela trakten att kungen var allvarligt sårad, då kom ett annat bud. Tsaren, Peter den Store, hade kommit till Poltava. Planen hade fungerat. Tsaren kom för att själv överta försvaret av fästningen. Och nu gällde det att få en drabbning så fort som möjligt. Men för första gången i hela det här långa kriget skulle inte Karl XII själv kunna leda drabbningen. Han skulle inte kunna fatta besluten själv ens en gång. Utan ansvaret föll på de bägge generalerna Levenhaupt och Rensköld. Det var inget fel på de generalerna egentligen. Det var mycket erfarna äldre farbröder. Men de hade ett fel gemensamt. De kunde inte samarbeta. Så personkemin var fel, skulle man säga idag kanske. Men Karl XII, han krävde och ville att man skulle göra som han alltid brukade göra. Gå till anfall så fort som möjligt. Helst redan tidigt i morgonbitti innan ryssarna han fattade vad det var frågan om. Och så fick det bli. Mitt i natten grupperade sig nu 16 000 svenska man i det här området efter midnatt. Deras plan var att de skulle anfalla i en enda bred front mot det här området med skansar för att på det sättet sen komma upp till det här fortet. Här fanns 40 000 ryssar, 16 000 svenskar. Och när de höll på med det här mitt i natten så hörde de några konstiga ljud. Och de skickade fram spejare som nu först mitt i natten upptäckte att ryssarna hade byggt 4 skansar till i rätt vinkel mot de här. Och det här var en genialiskt enkel plan för den ryska sidan. För nu kunde svenskarna inte anfalla på bred front. Vi skulle klyva den svenska linjen. Så mitt i natten blev svenskarna tvungna att ändra planerna och ställa upp sig 4 kolonner istället som skulle rycka fram, så här var det tänkt. Men det här gjorde man ju inte ljudlöst. Så ryssarna vaknade, larmet gick, de blåste i trumpeter. Hela överraskningsmomentet var borta. Men under den här tiden när de höll på att gruppera om sig här så var kungen med hela tiden. Han låg i sin bår som var uppspänd mellan 2 hästar. Mannarna kunde se hans huvud steka upp och värjan viftade. Men han hade ju ingen överblick riktigt, han hade ingen kontroll. Och dessutom var han fortfarande sjuk, han hade feber och foten var ju inte ens opererad. Då svenskarna gick till anfall i gryningen var alltså ryssarna väl förberedda. Och det var under svåra förluster svenskarna lyckades ta sig förbi och över de 3 första av skansarna. Och de fastnade vid den 4:e. Det här är en modell av en sån skans. Skansarna var mycket större i verkligheten, fulla med kanoner och med soldater. Men de fastnade här vid den 4:e skansen. Och man satte in 3000 svenska soldater för att ta den här skansen. Men de lyckades ändå inte. Och då det bara var 500 man kvar drog de sig undan till en skog närheten där de vilade ut lite. Det svenska kavalleriet var inte alls med i striden. De hade inte hunnit fram i tid. Och det svenska artilleriet var inte alls uppställt för den här striden. Och under striden så kom flera av de som var med av dem kom ifrån varandra och tappade sambandet. Och det är lätt att förstå. För det är lätt att se i detta kaos, detta virvar som en sån här krig är av explosioner, av skärande och glödande metall, av skrik och skräck och ångest och blod och rök, så är det inte lätt att få fram order eller att hålla sambandet. Kungen var med hela tiden. Han låg och satt i sin bår och försökte ge goda råd och uppmuntra sitt folk. Han ropade svenskar, svenskar. Han gjorde vad han kunde. Men hans hästar blev skadade och skjutna flera gånger och byttes ut. Båren blev skadad, men kungen klarade sig själv. Allting gick överhuvudtaget så fel det bara kunde göra denna förmiddag den 28 juni 1709. För att i ett uppehåll av striden lämnade plötsligt ryssarna sin förläggning och sin fästning och ställde upp sig i slagordning framför svenskarna. Och då kunde svenskarna ha gått i anfall om bara kavalleriet hade varit här. Om bara Kreutz kavalleri hade hunnit fram, men de satt fortfarande kvar i ett träsk i närheten. Så när svenskarna en dag till slut gick till anfall var Peters armé väl förberedd. Han hade ställt upp hela sitt artilleri som mötte svenskarna på bred front med eld och glöd och skärande metall. Och svenskarna Karolinerna fick i alla fall order att gå till anfall rakt mot kanonerna med dragna värjor. Och då gjorde de det. Och många kom faktiskt fram och lyckades erövra flera av artilleripjäserna. Men där blev övermakten för stor. Nära 7000 man svenska soldater av de 300 officerare stupade den här dagen i Poltava. Och nära 3000 togs till fånga på själva slagfältet. Bland dem överbefälhavaren och generalen Rensköld. Kungen övertog nu personligen kommandot. Han reste sig från sin svårt sönderskjutna bår. 24 av de här gardessoldaterna som stod närmast för att skydda honom hade stupat, var inte många kvar. Han fick en häst av den svårt sårade löjtnanten Hjärta. Han satte sig upp på hästen. Då gick bandaget från foten av och såret började blöda igen. Han red bara ett litet stycke, så träffades hästen och föll. Han fick en ny häst. Nu var det hans gamla trotjänare Brandklipparen som varit med hela vägen från Sverige och skulle vara med länge till. Från Brandklipparen lyckades Karl den 12:e nu samla vad som fanns kvar av den svenska armén. Trossen, kavalleriet och styrkorna som hade legat borta vid fästningen för att belägra den. De samlades öster om Poltava. Och sen red de och marscherade i 3 dagar söderut mot floden Dnieper till byn Perevolochna. Och här beslöt man att kungen skulle ta sig över floden med en liten förtrupp för att förbereda hela arméns överfart. Man ville över till den turkiska sidan därför att Turkiet var vid den här tiden allierat med Sverige. Och där kunde man vila ut och få förstärkningar och kanske komma tillbaka igen med turkisk hjälp. På natten tog sig kungen över med under dramatiska omständigheter med 1000 man. Strax innan hade Mazeppa, kosackhövdingen, tagit sig över med 2 hela tunnor fulla med guld. Och hans 3000 kosacker, de simmade över floden med sina hästar. Floden var inte fullt lika bred då som den är idag. Den har blivit bredare genom kraftverksbyggen. Men det var en av Rysslands absolut bredaste floder. Och detta betyder alltså att på morgonen, det 1 juli, i gryningen, så stod här vid Dnieperstrand det som fanns kvar av den en gång så stolta svenska armén. Det var cirka 16 000 man ledda generalen Lewenhaupt. Och några timmar senare så kom det första ryska fullpatrullen upp och kom fler och fler ryssar. Och då, 11:00 på förmiddagen, så gav sig Lewenhaupt helt utan strid. Och att han gav sig utan strid har han blivit kritiserad för av historiker och militärer ända fram till våra dagar. För man pekar på att svenska armén var inte alls knäckt. Hela kavalleriet fanns kvar. 8000 man var helt intakt och många fler tusen var beredda att slåss om de fick order till det. Men Lewenhaupt hade fått nog och han ville inte offra mer svenska liv. Kungen skulle aldrig förlåta honom för det här förresten. Så resultatet blev att här vid Perevoborsna vid Dnieperstrand, här upplevde Sverige det 1 juli 1709 sitt historiens största nederlag. Och detta kom samtidigt att innebära Rysslands fram till detta datum största seger. En seger som man fortfarande firar inne i staden Poltava, där man fortfarande har minnesmärken och monument över kriget. Svenskarna, 16 000 man, fick defilera förbi ryssarna. De fick lägga ner sina vapen, sina svärd, värjor, fanor och trummor. Det var mycket förödmjukande. Det var bara början. Härifrån fördes de i fångenskap. Först i Moskva, där de fick paradera under hån och spott och spe på gatorna i Moskva. Och sen fördes de ut över det väldiga ryska riket. Många karoliner fick vara med om tsarens expeditioner till Kamchatka, långt borta. Och andra var med om att upptäcka den vandrande sjön Lopnor långt innan Sven Hedin kom dit. Så småningom fanns det över 30 000 svenska krigsfångar i Ryssland. De kom från alla besittningar. Många tusen av dem var inte alls soldater. Det var präster, det fanns drängar och hästkarar. Och 1600 var kvinnor. Det var kvinnor, det var pigor, hustrur och barn till officerare. Av alla dessa människor skulle bara ungefär 5 000 komma hem till Sverige en dag. Efter 10, 15, efter 20 års fångenskap. Och alla de som stannade kvar och dog i Ryssland var det bara ett litet fåtal som gick över i rysk tjänst eller lämnade sin protestantiska tro. Den stora massan förblev karoliner. De förblev svenska protestanter och de förblev Gud, konungen och fosterlandet trona. Tiderna var såna. Det var så på den tiden. Religionen betydde nämligen väldigt mycket. Man hade en tro. Man trodde att Gud var med oss. Och allas vår tid är utmätt. Vi dör den dag Gud har bestämt att vi ska dö. Och då dör vi vare sig vi hukar oss eller går raka i striden. Och det är klart att en sån religiositet kan man idag tycka är naiv eller så. Men den var äkta, sann och innerlig. Det finns flera skäl till att karolinerna gjorde som de gjorde. Bland annat var det Karl XII:s personlighet. Han var en karismatisk person som drog folk till sig som ville stanna hos honom. Och så finns det ett skäl till. Karl XII behövde nästan aldrig säga gå dit och dit när det gällde att få folk att gå rakt mot kanonerna. Han sa kom. För han var nämligen den sista kungen i Europa som själv var med i alla strider på den hetaste platsen. Han tog själv de största riskerna. Karl XII visste vad krig innebar. Så då den krossade svenska armén nu sakta fördes norrut mot fångenskap och en osäker framtid, fördes kungen i rasande fart söderut över den oändliga steppen. Han låg i en vagn nästan hela vägen. Därför han hade fått ont i foten igen, hade hög feber. Och resan skulle ta nästan en månad. Och efter sega förhandlingar med turkarna fördes han hit till den här staden som hette Bender. Och som då var en turkisk fästning på gränsen av steppen och gränsen till Ryssland. Men idag ligger det i den fria republiken Moldavien som Sverige har erkänt. Och dessutom ligger den i den delen av Moldavien som med väpnad kamp vill bryta sig ut i Moldavien. Så nu när vi är här och filmar förekommer det fortfarande skottlossning och kamp mot moldaverna. Men tanken var när Karl XII kom hit tillsammans med Mazeppa och hans 3000 kosacker att de skulle vänta en kort tid. Mazeppa var då en gammal man, han var sjuk, Han avled efter 2 månader i augusti 1709. Och i augusti 1709 fick Karl XII budet. Han fick första gången veta att det skulle inte komma någon svensk förstärkning. Det skulle inte bli någon kort väntan. Levenhaupt hade gett upp. Och när han fick detta besked så lämnade han Benders centrum. Och han och alla svenskarna flyttade norrut till en liten by som ligger i närheten. Och det som bara skulle vara en kort tid, det blev 5 år i Turkiet. Och i över 3 av de åren blev Bender och den här byn utanför Bender med utsikt över steppen, det blev Sveriges huvudstad kan man säga. För här fanns ju vår enväldige kung. Och eftersom kungen var här så måste alla viktiga papper komma hit ner från Stockholm för att bli undertecknade. Och det kom också en massa oviktiga papper som till exempel alla utnämningar vid universiteten och utnämningar vid regimenterna. Här kungen intresserar sig väldigt mycket för byggandet av Stockholms slott, det nya slottet. Så Tessins planritningar kom ner hit med kurirer och kungen ändrade mycket och så skickades det upp igen till Stockholm. Han beslöt om en mängd väldigt stora och viktiga reformer här nere som kommer påverka hela folket lång tid framåt. Så till exempel att det var här i Bender, just i den här byn utanför Bender, som han beslöt sig för att bygga Göta kanal till exempel. Och det var här som kungen en dag bestämde att svenska folket ska börja rida och gå och åka vagn på högra sidan av vägen. Vi skulle ha högertrafik, bestämde han. Och det var här han bestämde att svenska folket måste fylla i en årlig självdeklaration. Det var en helt ny uppfinning som han kom på här nere. Och många av de här reformerna var ju så revolutionerande och omskakande för svenska folket att de blev avskaffade så fort kungen dog. Och som ni vet så kom de tillbaka senare. Men det viktigaste för kungen det var ju naturligtvis att nya arméer kom på fötter så fort som möjligt. Så att kriget kunde slutföras på ett riktigt sätt. Och att man kunde rädda det svenska väldet. För nu gick ryssarna och de andra fienden till anfall över hela Östersjöområdet. Och område, provins efter provins, föll. Och hela Finland var hotat. Och Viborg, som varit svensk sedan tidig medeltid, blev ryskt. Men det var inte slut där med all olyckor för svenska folket. För nu kom pesten till Sverige. Och pesten följdes av flera år av svår missväxt. Under peståren så dog en tredjedel av Stockholms befolkning, minst 20 000 människor. Och flera 100 000 dog över hela landet. Och det fanns småstäder, många småstäder ute i landsortet, där halva befolkningen dog. Och när allt detta hände hemma i Sverige så att kungen, alltså här nere i Turkiet, i allt större otålig väntan på att försöka komma härifrån. Under tiden skickade Europas stater ambassadören ner till Bender. Och kungen själv, han skickade många sändebud hit till Konstantinopel, till Höga porten, där sultanen satt. Sverige öppnade här då sin första ambassad någonstans på jorden, fasta ambassad. Det var här i Konstantinopel som idag Istanbul, det svenska generalkonsulatet idag. De svenska diplomaternas uppgift här var att försöka få sultanen att gå med på nya krig mot Ryssland. Sverige lovade skicka förstärkningar och hjälpa till i kriget. 3 gånger inledde sultanen krig. Och en gång lyckades han till och med omringa den ryske tsaren och nästan ta honom till fånge. Men inte en enda gång kom det några svenska trupper eller några förstärkningar. Och inte en enda gång kunde Sverige dra någon nytta av de här krigen. Men Karl XII gav inte upp. Han försökte om och om igen. Han var så envis att turkarna till slut kallade honom för Demir Bashi, järnhuvudet. Turkiet var vid den här tiden inte något u-land precis. Det var ett av världens största och mäktigaste nationer. Det var omfattade hela Mellanöstern nästan hela Balkan och stora delar av Nordafrika. Turkisk kultur stod på mycket hög nivå. Karl XII beundrade Turkiet och kulturen och konsten här. Han skickade svenska officerare runt till vad man då kallade Orienten. De åkte runt till alla platserna, ritade och skrev. Och när de kom tillbaka till Bender fick de berätta i flera timmar, i flera månader för kungen om allt fantastiskt de hade sett och upplevt. Bland annat stod den turkiska lekekonsten på mycket hög nivå. Turkarna hade kommit...